Ja, dagens föreläsning handlar om judiska moraliska traditioner. Det är ett försök från min sida att ge ett bild av de judiska etiska moraliska ståndpunkter, traditioner och reflektioner över någon aktuella problemställningar ur ett judiskt perspektiv. Utgångspunkten för denna föreläsning är de artiklar från en av pensumböckerna, Blackfell Compendium, och det är fyra texter. Dessa texter ger då inte en introduktion till judendom. Så jag menar det är viktigt att vi börjar med ganska kort intro till vad judendom som religion är. Också i förhåll till kristendom och islam, som är två andra monoteistiska religioner som har samma avstamning och betecknas som abrahamitiska religioner, så kan vi också ha en liten komparativ perspektiv. Det jag har tänkt att säga något om är som sagt först om judendomen och så om judendomens historia, för historien är så att säga kärnpunkt i judendom är en slags historia. Och judendomens grundläge är bundet till den judiska historien. Och så helig text som är så centralt parallellt till islam. Och så går vi mer specifikt på det judiska etik och ser vilken hållpunkt och motiv det är för judisk etik. Är den etik partikulär, konfessionell judisk eller också avspeglar något universellt? Vad är relationen mellan loven som är så central i judendom och etik? Kan det snackas om en form för bevegelse från loven och etik och omvänt? Det har vi diskuterat en del i islam, relation mellan sharia och etik. Vad är den första? Vad utspringer väl loven etik eller omvänt. Och så avslutar jag med några moderna eller postmoderna perspektiv. Judendomen är inte centrerad omkring en frälsare som kristendom. Och heller inte omkring en profet och hans uppenbarelse som islam. Men omkring idén om ett utvalt folk och detta folks historia. Till trots att Abraham regnas för att vara start på den judiska historien och utgångspunkt, och till trots att Moses regnas som den viktigaste profet, så är varken den ene eller den andra det centrala i judendom. Det är den judiska folk. Och när man ser det judiska folk så kan man se att det är det etniska och det religiösa där hänger samman. Och så kan man fråga, är judendom en etnisk religion? Det är någon där vill säga ja, men andra vill avvisa för det är olika kulturella och etniska element i de olika judar. Det är skillnad mellan judar från Jemen, Nordafrika, Europa. Ja, de tillhör en religion. Men det kan vara så diskutabelt om det i en etnisk grupp eller sammansättning av olika grupper. Till skillnad från kristendom och islam är det egen mission i judendom. Jag läste det var exempel på mission i medeltiden. Och det var mer med hänsyn till att judar som inte betraktas som riktiga judar ska rekonvertera till judendom. Men det är konverteringar. Det är folk som konverterar till judendom. Parallellt med tanken om judendom som etnisk religion eller religion som är bunden till en bestämd grupp kan det snackas om judendom som en universell religion. På vilken måde? Först med den judiske Guds begrepp. Fordi Gud er alting skaber og alting opretholder. Så det er den ene Gud, som hersker over alt. Og så jødedommens rolle er universel. Hvordan? Fordi det er jøderne, der tjener Gud på en måde, hvor de tjener hele menneskeheden. De har en universel rolle. Og den består i, at man hjælper alle til at forstå Gud. At være Guds troende. Men endda at opfylde Guds vilje. Fordi det er jo ensbetydende. At man forstår Gud, og at man er lydig over for Guds loven. Så jøden opfattes i den forstand som en universel opgave, man har for at tildele af Gud. Jødedommen kan videre betragtes som lovreligion. Det var profeterne, der har prædiket Guds lære, og så har rabbinerne, det vil sige de åndelige ledere, og juristerne udviklet en lov, som skal efterfølges. Jødedommen har også en teologi, og den teologi går ud på at forstå pakten mellem Gud og jøderne. At forstå pakten i dens metafysiske og historiske betydning. Når man siger metafysiske, der medtages myterne og metafysiske aspekter af religion og Guds forholdet. Og historien, den omfatter reelle historiske begivenheder, som har fundet sted i den jødiske historie. Og det er ligesom centrale punkter, pagt med Abraham som den første, Exodus fra Egypten, og pagt med Moses som en bekræftelse af den oprindelige pagt. Og nu gælder det at forstå de religionshistoriske og metafysiske elementer af disse pakter og hændelser. Så skabelsen, åbenbaring og forløsning er ligesom tre hovedelementer i den mytisk-teologiske tolkning af jødedommen. Det gælder om at forstå, hvordan Gud skabte verden, hvorfor og hvordan han ombarede Torah, loven til Moses, og så en forventning, at hen imod tidens ende, vil der komme Messias, som endelig forløser det jødiske folk. Eller i bredere forstand varsler om en messiansk tid, hvor freden kommer til at herske. Ikke kun for jøderne, men for alle mennesker. Så det var i korte træk det, man kan sige om jøderne som religion. Og eftersom historien spiller en helt afgørende rolle, så er det vigtigt at se, hvordan den jødiske historie har været. Og i den forbindelse har jeg opdelt den historie i tre hovedperioder, den bibelske periode, som starter ca. 2000 år før vor tid. Man kan sige før Kristus, eller jeg har betegnet vor tid. Og til det første århundrede efter vor tid, hvis det skal være tvivl, hvad betyder i FT eller efter Kristus. Så det hele starter med, som sagt, Abrahams pagt og hans udvandring fra Mesopotamien til Kanaans land, som er dagens Israel. Hans opgør mod politisme, mod hans stamme og de gamle traditioner, som kendetegnede hans folk. Og så i pakten, hvor Gud giver ham en løfte, om han vil være stamfader til mange, der vil følge Guds vej. Så han indgår en pagt med Gud på vegne af hans efterkommere. Det är någon av de viktigaste begivenheterna i den långa historien. Ja. Undertryckelse av Jakob och hans efterföljare och efterkommare i Egypten. Det är också en mal viktig period och en mal viktig punkt. För det i den efterföljande perioden så sker det helt centrala utfrielse av judarna från trälldomen i Egypten, som var ledet av Moses, som förde dem tillbaka till den förgättade land. Och det var liksom ett bevis att nu har Gud handlat och har utfriat judarna och har givit dem loven. Och så uppbyggelse av den första tempel av kung Salomon, som senare var ödelagt av babylonerna. Det var en markant punkt i den perioden. Det nästa är krig mot romerna och ödeläggelse av Jerusalem och det heliga tempel i år 70. Där är vi i den nya era. Och så kanonisering av den hebraiska bibeln, Tanaka. Så det är de punkter som har markerat den första perioden. Och så ingår vi i en period från första århundradet till 1900-talet, eller 19 århundradet, det är 1800-talet. Den klassiska rabbinska judendom. Där är Tora som betyder lära, belering eller loven, känt som Mosebönen, betegnet som vägledning eller den skrivna lov, den blev fastsatt, kanoniserat. Och i den efterföljande perioden var den muntliga tradition som avspeglar rabbinernas tolkning, diskussioner om de viktiga punkter för Toran. I två utgåvor, både den palestinensiska och den babylonska, den var också nedskrivet i 500- eller 600-talet. Eller den första i 500-talet, den sista i 600-talet. Ja. Nu har vi Tora som är den heligste, helig text, som suppleras med muntlig tradition, Talmud. Ja, för exempel Tora säger att man ska hålla sabbat, men Talmud fortäller vad det vill säga praktiskt. Ja, är det korrekt? Ja, det svarar liksom till situationen, vi har Koranen i islam, och så har vi hadith. Koranen säger man ska be, men fortäller inte hvordan man gör det, och så är det ut från hadith eller profeten, den praktiska vägledning på den man gör. Vad betyder det att man ber? Och i den perioden fastsätter man också en förtolkning hvor överhållelsen av loven är avgörande. Samtidigt har man en förväntning om messia. Och det sista är förbundet med många förföljelser som judarna var utsatte i hela den historien. Bland annat i Spanien och i Centraleuropa. Och så har vi den moderna eller nutidig perioden. Där sker en modernisering och ändringar i samfunden, i det politiska förhållet. Och så begynner man att se kritiskt på den klassiska rabbinska judendom. Man diskuterar meningen med studium. För att studera helig text var så viktigt. Meningen med bön. Gode gärningar. Judendom är meget fokuserat på denna världen. Ikke på det eskatologiska. Det är inte något med att man ska uppnå paradis. Men det gäller om att leva ett liv i denna världen. Och så spör man, vad tjänar bön och gode gärningar? Kan det hjälpa judarna i denna liv? Især i den västliga världen. Är det plats till optimism och tålmodighet i en orättfärdig värld, irrationell värld, hvor antisemitism växa. Och så har man en liksom motbevegelse, sionisme, med politisk tolkning av judendomens historia, hvor man ser att judendom är knutet till ett land, heligt land. Och nu gäller det om att etablera ett samfund politiskt, inte bara bön eller göra goda gärningar. Och så kärnepunkt in i den moderna historien är Holocaust, hvor 6 miljoner judar omkom och efter grundläggelse av staten Israel. Och så kommer vi till några diskussionspunkter om judendom. Vem är jude och vad betyder det att vara jude? Man kan naturligtvis besvara det spörsmål på olika vis. Utifrån en ortodox traditionell syn som är definierad av Talmud och rabbinerna. En jude är en som är född av judisk mor eller har konverterat till judendom efter lovens regler. Och här fasthåller man enhet mellan rituell, etik, teologi och kultur. Vad betyder det? Teologi och etik hänger samman. Det är en teologisk etik. Det är en etik som kommer från Gud. För att verkligen göra den etik på det praktiska plan är det viktigt att man skapar ramar, att man etablerar några normer och värderingar som är kulturella, som är genomsynet av de etiska principer. Och så har man ritualer som liksom varetar det etiska innehåll. Och så är det genom ritualer och kulturella traditioner man viderebringer moral. Alltså man har en tanke att utanom ritualer, utanom faste regler, så kan man heller ikke bevare etikken eller moral. Men der er også de såkaldt kulturelle jøder, som ikke religiøst praktiserende, men de lever efter jødisk kultur og moral. Det svarer til betegnelse kulturkristne, kulturmuslimer. Så belonging without believing, kanske. Att man tillhör en kultur utan att man nödvändigtvis är troende. Eller meget besläktet med det judarna är födsel. De är inte troende, så exempel sekulära judar, alltså en del av sionistiska judar som är socialister, ateister. Men de har ett tillhörsförhåll till judisk fällskap. Och är eller enten politisk engagerad. För det där tjänar de judendomens sak. Ja.
När du säger sionistisk jude, vad menar du då? För att det är väldigt stor debatt angående det att vara sionist. För att det är väldigt många reagerar på att du är sionist och stöttar staten Israel och inte palestinierna som undertrycker staten.
Du vill inte behöva begreppet sionistiska eller?
Jo.
Men
det kan missförstås med att man stöttar kunststöttning.
Ja, det kan missförstås med kunststötte.
Ja, att inte stöttar palestinernas undertryckelse eller det som sker i
Ja, jag prövade att säga två ting. Sionistiska jöder är dem som menar att det är viktigt att man har staten Israel. Det är det är viktigt. De säger inte att de andra inte ska existera eller inte ska ha. Och för det andra, som jag prövade att säga, att någon av dem är inte speciellt religiösa. De är politiskt engagerade. Alltså de är jöder på den måten. Ja, men Det har du ganska rätt i att ofta bezeignar man sionistiska som är emot andra. Inte nödvändigtvis, men säkert några av dem är emot existensen av Palestina som arabisk muslimsk stat. Men ja, Sion, några vill säga att det är bara en reaktion på antisemitism. Det är viktigt att man har staten. Och så har man också i den moderna tid forskellige reformistiske retninger, for eksempel Rabbi Kaplan i USA, som har formuleret en såkaldt rekonstruktivistisk jødedom. Rekonstruktion, revision og den slags. Og han går ind for en mere naturalistisk teologi og afviser tanken om udvælgelse, jøderne som det udvalgte folk. Så vidt jeg forstår det, så var det også en hentydning til, at når man har en idé om det udvalgte folk, så åbner man for diskussion om racisme og den slags. Og jøderne var netop angrebet ud fra det samme grundlag. Altså, hvad gjorde Hitler? Altså, det er en bestemt race, selvom jøderne ikke er race, men altså, hele den tanke er problematisk i en politisk forstand, og han ønskede at tage afstand fra enhver tanke om udvælgelse, som noget specifikt. Og han mente, at man kan være jøde, uden at man betegner sig selv som en del af det udvælgte. Så videre til jødendommens grundlag, ja, religiøs dogmatisk. Den jødiske dogmatik er meget, altså liten, ligesom islamsk, det er kun tauhid, Guds enhed. Og det er jo præcis det, der siger, at der er kun én Gud, og det er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Og så, ja, den kendte bøn. Jeg forstår også, at det er en del af trosbekendelse. Hør, det er vigtigt ord, hvordan siger man på hebraisk. Og Israel, og det er synonym til jøderne. Herren er vor Gud, Herren er en. Og det er fra 5. Moses 6, 4. Og det er simpelthen en formular, som er kernepunkt i den jødiske dogmatik. Gud er en. Men religionen vedrører hele livet. Der er ikke en ypperste præsten, en pæve eller en. Der kan heller ikke snakkes om teokrati eller en central institution som kirke, som opstiller trosartikler og dogmer og den slags. Og her har vi også en parallel til islam. Men der er enighed om teologiske grundprincipper, som blandt andet afspejles i de 13 principper, som er blevet formuleret af Moses Maimonides i slutningen af 1100-tallet. Vi kommer tilbage til ham. De 13 principper handler om Guds begreb, profeterne, loven og praksis. Og de gælder som fælles principper. Hvis vi skal se noget om etisk religiøse fundering af jødedom, så kan vi gå tilbage til det første århundrede. En kendt autoritet, Hillel, blev spurgt om at definere jødedom meget kort, så alle kan forstå. Og han sagde, du skal ikke gøre ved de andre, hvad du ikke ønsker, de skal gøre ved dig. Dette er hele Toraen. Resten er kommentar. Gå nu her og studer. Her har vi næste kærlighedsbud i en omvendt formulering. Ikke du skal elske din næste, men du skal ikke gøre ved andre, som du ikke ønsker de gør ved dig. Og her ligger også det etiske fundament. Et forhold til et andet menneske. Det er helt centralt. Og dette forhold afspejles Toras tekst. Fordi Tora er en etisk tekst. Och judendom är en etisk monoteism. Det vill säga religion uttrycks genom moralsk handling. Och den betyder att man uppfyller loven och pakten med Gud. Intet i livet är profan. Igen svarar det till en allmänlig ortodox islams tanke. Allt är heligt. Hela livet är en slags liturgi och Guds tjeneste. Allt vad man foretager sig i livet är en tjeneste. Så helig loven, som är sammanfattet i de 10 bud, men kendt som 613 bud, givet til Moses, eller Moseloven. Ja, hvor der er en del forbud og påbud. Og Moseloven er både fornyelse af den oprindelige pagt med Abraham, men også bekræftelse. Og denne bekræftelse tjener som den første objektive etik. Man siger objektive, en etik, som ikke er formuleret af mennesket. Den har en transcendent grundlag. Og grundlag for denne etik er hellig tekst. Her har jeg en citat fra Talmud. Jeg ved ikke, om det er babylonsk eller palæstinensisk. Men i hvert fald henvisning er korrekt. Og hvor der så har 3b. Og den siger, dagen består af 12 timer. I de første 3 timer er den hellige, velsignet ved ham, opdaget af Torah. I løbet af de andre 3 timer sidder han som dommer over hele verden og videre. Og den vigtigste er den første sætning, at Gud selv er opdaget af Torah i 3 timer. Og det vil sige, at en jøde skal også bruge 3 timer for at læse Toran og studere Toran. Og dette også kan referere til den sætning, som Hillel sagde. Næste kærlighedsbud plus studie. Hvorfor studie? For at kunne forstå det ultimative mål med livet. Ikke kun regler og værdier. Det kommer vi tilbage til. Regler og værdier har en betydning, men de giver ikke umiddelbart forklaring på, hvad målet med selve livet er. Ja. Opgaven er specifikt pålagt jøderne. Det vil sige udvælgelse kan tolkes som en særlig rolle og et særligt ansvar. Det er ikke bare privilegium, det er et særligt ansvar. Og denne opgave er en religiøs opgave, at man skal læse, studere hellig tekst. Men studiet af Guds virke gælder universelt alle mennesker. Hvordan? Man kan skelne mellem den jødiske Torah, eller her betyder Torah loven, den jødiske loven. Og alle menneskers Torah, eller alle menneskers love. Og det sidste, det identificeres med de 7 love fra Noahs pagt. 7 principper. Og det er forbud mod idolatri. Det afspejler tanken om Guds enhed. Forbud mod blasfemi, mod mord, seksuel synd. Det vil sige hår og incest og andre ting. Syveri, spisning af levende dyre og påbud om at etablere et legalt samfundssystem. Disse principper skulle gælde alle mennesker, og de afspejler den universelle. Men når vi går til den hebraiske hellige tekst, den hebraiske bibel, så er den mere specifikt, og den har alle de love og tolkninger. Og den inkluderer både Torah og Nevim, som profeterne, og Ketuvim, skrifterne. Jeg kan kanskje ikke udtale det korrekt, men det er et forsøg. Og Denne samling av tekster ble til i en lang periode, helt fra 1200, ja, det mangler et år, 1200 før vores tid til 200 efter vores tid. Den jødiske etik holdte punkter og motiver. Ja, Genesis, eller historien om skabelsen, det er det første. Gud skabte mennesket i sit eget billede. Det gælder både kristendom og islam. Og det kan så tolkes på forskelligt vis. Inden for den jødiske kontekst handler det om at værdisætte menneskets livet. Livet er helligt, og det er et hver individets livet, som er helligt, uanset etnisk og religiøs tilhørsforhold. Og her har man en tanke om det universelle. Altså tolkning af Guds skabelse foregriber en universalistisk menneskesyn. Adam betyder mennesket. Og dermed foregribes det også en tanke om naturloven indirekte. Altså de 7 love af Noahs efterkommende kan også betegnes som en slags naturloven. Altså det der er tilrettelagt på en måde, at mennesket som sådan kan forstå og føle efter de universelle love. Exodus fra Egypten og Sinai-pakten, det vil sige udfrielse, og åbenbaringen, som modtog Moses, var det egentlige grundlag for en sammenhængende etik. Og det var også bevis på, at Guds vilje og retfærdigheden ser. Og derfor har man en stor fest, Pesach, som betyder forbigang, at gå forbi. Det var dødens engel, der gik forbi jøderne, og de blev frelset. Og det er en påmindelse om utfrielse fra Egypten. Hvis man kigger på de 7 bud i Noahs loven, så er det faktisk 6 forbud, og kun den sidste, der er en påbud. Og den gælder nemlig om at etablere et legalt retfærdigt samfund. Og derfor spiller denne tanke en stor rolle på det sociale plan. Befrielse fra slaveri og undertrykkelse, ligesom Gud befriede jøderne, det er jo meget vigtigt. Etablering af socialt liv med solidaritet, det er også afgørende vigtigt. Social skat, zedaka, hvordan udtales det? Hvordan udtaler man det, zedaka? Zedaka. Og det svarer til den islamiske sadaka. Nej. Al-Mise. Nødhjælp til de udsatte og fattige. En central tanke om at etablere et færdigt samfund er ganske parallelt til det centrale i islam. Og så noget specifikt. Naturbeskyttelse og omsorg for dyrene. Naturen er Guds skaberværk. Det siger alle troende mennesker. I den jødiske tolkning, den ortodoxe, er man forpligtet til at passe naturen, fordi ens forhold til naturen afspejler ens forhold til Gud. Ja. Det er jo dog moderne, at man kender især fra 1940'erne, masse træplanteprogrammer i Israel, hvor ørkenområder blev plantet med forskellige planter. Og det afspejler den samme tanke. Eller en af de ledere på de programmer sagde, at jeg har levet i et liv, hvor der var planter og frugter og alt, Och det var mina förgängare det har gjort för mig. Och jag vill också göra detsamma för mina efterkommare. Och det är också min tro. Ansvar för dyrene. För det människan har fått en särlig roll. En roll som har en parallell i islam som kalifrolle. Och så ska man både vakta och ha ansvar för dyrene. Och där har man omsorg och spiseregler. Kosregler, det vill säga man spiser halal. Hvordan kan vi se den judiske etik i lyset af partikularisme og universalisme? På den ene side må vi indrømme, at etik i judisk forstand er uadskilt og integreret del af loven. Og det er det specifikke judisk. Eller eudaimonia forstår jeg i judisk forstand. Hvad det vil sige at have et lykkeligt liv i denne verden. Det betyder, at man føler loven efter. Og etikken og loven hænger sammen. Og det er den jødiske loven. Men etikken er også en moderne disciplin. Etikken er refleksion over moral. Og hvad ideerne er det gode liv. Det er ikke bare loven. Og så har vi spænding mellem etik og loven. I hvert fald etik som en generel betegnelse for en disciplin og loven som kan være specifikt. Den nævnte Moses Maimonides, som er en af de vigtige, nok en af de vigtigste jødiske filosofer og teologer, han har forsøgt at formulere en teori, hvor det universelle, rationalistiske og det jødiske hænger sammen. Og han siger, at etikken må begrundes rationelt filosofisk, men den kan alligevel ikke eksistere udenom den hellige lov. Altså, han besvarede ikke nogen af de senere kritiske spørgsmål, som blev stillet angående jødisk etik. Blandt andet Kant. Og så har vi Aaron Lichtenstein, som går et skridt videre og siger, at gode gerninger er ikke nødvendigvis determineret af loven. Og jødisk etik er en partikulær udtryk for en universel etik. Det vil sige, at Moses lovene afspejler bare en konkretisering af Noahs lovene. Eller David Novak, som går endnu et skridt længere og siger, at etikken er uafhængig af loven. Og der går han ind i retning af naturloven. Altså, man forsøger at identificere de universelle principper i loven. Og det universelle identificeres som naturloven. Ja. Og hele den diskurs afspejler den moderne diskussion, hvor man problematiserer enhver religiøs lov. Judisk, muslimsk eller andre. Og så spørger man, findes der en etik uden for religion? Hvis etikken er bundet til en hellig lov, så spørger man, hvad så med hele det område uden for denne hellige lov? Eller er etisk kritik udefra legitim? Ja, kanskje kan vi jeg har en pause nu, og så fortsætter. Ja. Ja, vi går videre med denne problemstilling. Ja. Et kvarter, 15 minutter, og så mødes vi igen.